Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 383, årets näst sista avsnitt, och vi har såklart med oss vår huvudsponsor CMC Markets när vi spelar in på måndag faktiskt den här veckan, 21 december.
Jajamän, för det lackar ju mot jul som sagt, och det är ju fantastiskt att kunna ha då CMC på telefonen när man har tröttnat på alla sina släktingar eller kanske sin familj i dessa tider. Att man då kan göra vilken trade man vill, nå ut i hela världen. Det är kryptovalutor, det är index och det är aktier. Man kan gå kort eller lång Tesla nu, som det varit en ofattbar, otrolig hås kring de senaste dagarna i och med att de inkluderas i S&P-index här. Så att vill man vara med och kriga, då ska man ha deras app, för CMC levererar verkligen där.
Verkligen, och man får ju då också morgonbrev och veckobrev alldeles gratis om man har ett konto, så det är inte så mycket att fundera på.
Nej, men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
Ja, den här veckan så blir det lite sammanfattningar, lite listor kanske, hur har året varit egentligen? Lite sånt där.
Ja, vi har ju börjat få ett sånt här franchise-koncept nu på julavsnittet, och det ska bli kul att höra vad du har att berätta om året som gått, Johan. Du är ju ändå en liten så här historieberättare.
Det tycker du? Ja, nej, men detsamma. Tack. Och såklart lite bolagsnyheter finns det också att snacka om. Men John, innan vi kör igång med avsnittet så har vi ju nöjet att presentera Omni Ekonomi som nya sponsorer. Och det här är kul. Det är en väldigt bra tjänst, en väldigt bra app. Omni Ekonomi bidrar ju med heltäckande nyhetsbevakning av allt egentligen som är relaterat till marknaden, börsen, bolagen och allt man behöver veta.
Ja, jag tycker att det är väldigt bra att det inte bara är svenska nyheter utan även internationella. Så att där kan man få ett litet försprång om man använder sig av Omni som vi gör.
Ja, och de är också väldigt snabba. Det märker man inte minst under rapportsäsong då de är blixtsnabba ner i siffrorna. Och ger också en väldigt stor bolagsbredd faktiskt.
Ja, det är inget att tveka på, eller hur? Vad ska man göra?
Ja, nu är det så att eftersom Omni Ekonomi samarbetar med oss på Börspodden den här veckan så har de också ett väldigt fint erbjudande just nu. Gå in på borspodden.omni.se och signa upp dig så får du 2 månader helt gratis medlemskap i Omni Ekonomi utan några förpliktelser och utan automatisk förlängning. Det riktiga priset här är 159 kronor i månaden, så att alla lyssnare ute kan se det här som en tidig julklapp från oss på Börspodden och Omni Ekonomi.
Ja, det är fantastiskt att de bjuder på 2 gratis månader.
Ja, så gå in på borspodden.omni.se och ta del av det här erbjudandet.
Johan, Dr. Bäs Isaksson, index är på 1850 och vi har fått den här nedgången midwinter, vad kallar du det?
Ja, midwinters rekylen kanske.
Ja, och börsen är ner rätt kraftigt idag, nästan 2%. Vad säger du?
Ja, men det, så är det ju. Och det har väl mycket att göra med att den andra coronavågen har på något sätt intensifierats här på slutet, och vi har haft dåliga coronanyheter som staplats på hög under helgen, och då har börsen också kommit ner en bit nu här under måndagen när vi spelar in, och det är väl på många sätt ganska rimligt med lite oro, men jag tror ändå att det här kommer blåsa över ganska snabbt. Jag har svårt att riktigt se det här överraskningsmomentet i pandemiutvecklingen nu. Men vi får ju se såklart. Det kan ju alltid hända vad som helst.
Du såg ett muterat virus framför dig för länge sedan, eller?
Nej, men det känns inte så farligt att det har muterat.
Okej, okay. Ja, men det är skönt att höra. Du är doktor, så att då får man ändå lyssna på det.
Det muterar väl hela tiden. Det är väl grejen på något sätt med det.
Okej.
Okay. Ja, jag vet inte. Men allt kan ju såklart hända. Men jag tänkte gå in på lite mer sammanfattning av börsåret. För tittar man på index så är vi upp runt 5% nu, kanske något sånt, 5-6 och på hela året då. Och när, det är ju typ ett snittår egentligen, men det här året har ändå varit allt annat än genomsnittligt. Och här kring då 1850-index så är vi upp nästan 50% från botten som vi såg i mars. Och det har också varit väldigt stor, eller ovanligt stor skillnad tycker jag, i kursutveckling mellan olika branscher i år. Vi har ju de här riktigt stora vinnarsegmenten som gambling och gaming och e-handel, kanske tech i största allmänhet, men det finns ju också många riktigt stora förlorare Jag tänker på banker, både nischbanker och vanliga. En hel del fastighetsbolag har gått knackigt i år. Och såklart många konsument- och retailbolag och ja, turistbolag på något sätt. Så det finns ju, har man haft otur så har man kunnat haft ett riktigt dåligt år.
Ja, och det har ju också varit stora skillnader inom samma bransch, typ bettingbranschen. Hur kanske Evolution och Kambi har gått väldigt bra medan som Leo Vegas har kört i diket, beroende på vilka regioner och vilken typ av spel man varit inriktad på. Så att det är tufft. Samtidigt så vill jag ju säga att möjligheterna har ju varit enorma på årets börs och då även möjligheterna att göra bort sig. Men man kan väl kort sammanfatta det med, tycker jag, att om man inte fick panik i mars så har det nästan varit omöjligt att inte ha ett okej år i alla fall. Var man kylig i mars, april, lite som du Johan har pratat om dig själv så mycket i olika poddar. Och det har inte varit lätt för mig, men var man kylig då och vågade gå emot paniken.
Eller hade tur kan man också säga.
Ja, ändå inte, så har man ju haft ett fantastiskt år. Så jag tycker grejen är, har man en fond eller portfölj som ligger back i år och kallar sig själv eller sin fond för aktiv förvaltning, så är det bara att sluta med börsen. För det är inte otur eller valutor som har gått åt fel håll, utan det handlar mer om att man inte har vad som krävs för börsen. En liten snittgräns skulle jag säga att den absoluta skamgränsen är att vara upp 10% i år. Och det är absolut skam.
Där sätter du den, ja.
Ja, de som inte klarar den katten kan nog börja med något annat.
Okej, ja men det är bra. Du vet vad det är. Du var klar där eller hade du mer att berätta om?
Nej, men jag var klar, Johan.
Ja, tack. För jag hade tänkt prata om en till grej som jag tycker på riktigt började genomsyra hela börsen under 2020. Och det är ju såklart ESG-trenden som växte sig allt starkare. Och de ESG-relaterade flödena blev också allt större och större under året här. Och har gjort, eller satt allt större avtryck i börskurserna. Så oavsett vad man tycker om det så är det bara att konstatera fakta. Och det här skapar också möjligheter i form av bolag som blir för hatade eller för älskade. För att man anses vara ESG eller inte ESG. Och jag läste faktiskt en intressant rapport av Danske Bank här i veckan. Där de tittat på ett antal bolag i verkstadssektorn utifrån EUs nya taxonomi som det heter. Som i korta drag då innebär att alla bolag från slutet av nästa år måste ange andelen av sin omsättning som är hållbar. Och det intressanta här är att utifrån den här taxonomin så kom Danske fram till att flera ESG-älsklingar, till exempel Nibe och BRF, rankar väldigt dåligt med 15 respektive 12% av omsättningen som anses hållbar, medan Hexagon faktiskt rankar bäst av alla verkstadsbolag med 50% hållbar omsättning. Och
det är Ola Rolén igen.
Ja,
det är väl de andra mer bara snicksnackare.
Känns på något sätt inte som att det är en tillfällighet att Ola lyckats positionera Hexagon helt rätt i det här. Men hur som helst så kan ju det här skapa spännande flöden under nästa år. Om det visar sig att en del upplevda ESG-bolag inte är så ESG som de verkar.
Lite svårt med Nibe att de har sina braskaminer där man vräker ut koldioxid från sin lilla Brommaskorsten. Skulle vara så ESG-vänlig, även aircondition från BRF.
Ja, där
känns
har väl
inte heller jätte ESG-vänlig. Men fondförvaltarna kan ju twista lite hur de själv vill för att kunna sova bättre om natten.
Ja, men det som är intressant är ju då att det blir svårare när man får något slags nyckeltal på det här. Vilket vi då verkar kunna räkna fram.
Ja, känner ändå att jag inte gillar EU trots att de försöker låtsas goda.
Nej, det gör inte jag heller. Men ett sånt här år också, det föder ju en hel del kanske avundsjuka, jag vet inte, eller känsla av orättvisa när man ser all time high depågrafer kors och tvärs på Twitter. Vad känner du?
Ja, men så är det ju, bostadspriserna skenar. Vissa aktier har ju lämnat stratosfären och så buden kommer tätt på alla andra aktier än de man själv äger. Så att då är det lätt att börja känna att världen är orättvis. Men man ska tänka så här, Johan. Om världen hade varit rättvis så hade man med stor sannolikhet bott i en pappkartong i Indiens eller Brasiliens slum. Så oavsett hur otur och mycket motgång man har, så är nedsidan ändå 100% ska man tänka. För att man har redan haft nästan orimligt med tur i starten i att födas i Sverige. Och sen dessutom att på någon vänster bli aktieintresserad, så att man kommer bli rikare än 90% av alla andra i Sverige. Så att jag tycker man ska upp med hakan även om man inte haft ett toppenår.
Ja, en bland de bättre poänger du haft på hela året tycker jag. Kul att du avslutar med det.
Ja, men jag kommer starkt.
Ja. Ska vi kanske ta, jag vet att du har en vinnar- och förlorarlista. Kanske man kan få höra den.
Ja, men det kan man. Och ska vi välja ut en vinnare i år, så väljer jag faktiskt helt opartiskt att välja ut landet Sverige till det. Det kan kännas konstigt nu när media dagligen bryter ihop och försöker måla ut någon typ av katastrofbild, men det stämmer inte. Visst, det har dött fler i Sverige än i andra länder, men det är fortfarande ganska så låga tal. Och även om det är trist om man har någon anhörig eller så som är sjuk, så har landet Sverige då klarat sig otroligt bra. Och tittar man på vad omvärlden tycker om Sverige, så brukar man ju säga att valutan är ett lands aktiekurs. Och SEK:en har ju blivit någon typ av trygg hamn här. Norska kronan har vi 95 öre, danska kronan är 1,36, dollarn är 8,35. Så att omvärldens tro på Sverige är stark. Dessutom håller ju Sverige ihop bra som land, medan länder som Spanien har flera delar som vill bryta sig ur. Skottland har stängt gränsen mot England och vill ha självständighet. USA är oenigare än någonsin. Så är den största oenigheten i Sverige om vi ska stänga liftarna i fjällen. Så att jag förstår faktiskt att omvärlden uppvärderar Sverige. Och ja, det är jag med.
Ja, bra. Instämmer.
Ska vi titta på förlorarna då? Det är inte lika roligt att vara dem. Och där är det ju lite så här att man kan ha haft otur med. Men nummer ett är bolaget Yeti. Bolaget säljer affärssystem
för, oväntat måste jag säga.
Ja, affärssystem för eventplanering. Och här känner man ju att det är svårt att ha mer otur. Komma in på börsen som en nykomling, man behöver lite medvind, och istället får man corona då, som gör att hela världens event ställs in över en natt. Och ja, det kan inte vara lätt att jobba som säljare på det bolaget, kan jag säga.
Nej, men om man ska vara ärlig så gick det väl inte jättebra för Yeti, men innan coronan?
Nej, men det blev inte bättre av det här.
Nej,
kan
det
jag
blev
säga.
Inte. Nej, det håller jag med.
Nummer två är Lammhult. Man säljer inredning till kontor och bibliotek. Och det är en sån ofattbart kasskombination så att det är nästan svårt att ta in. Förutom vdn som själv verkar ha tagit in det, för hon har inte köpt några aktier och äger knappt några aktier själv, trots en miljonlön. Så att nej, Lammhult går det inte så bra för.
Nej, också dåligt.
Ja. Nummer tre är ju Itab, också inom butiksinredning. Fast med kickern att man lyckades göra ett jättestort förvärv i Italien av alla världens länder. Drog på sig monströs skuldsättning. Och sen kom corona, aktien har förintats, vdn har fått kicken och nu är det en jättestor nyemission där storägaren inte ens vill ta i teckningsrätten, utan det har man överlåtit till någon norrman här. Så att nej, Itab har inte levererat, och man får väl ändå säga att jag var bra på där när jag testade deras självutcheckningsmaskin i, om det var Mölndal eller Mölnlycke eller någonstans i Göteborg.
Ja, Lerum kanske till och med.
Ja, kanske Lerum.
Flow, eller vad heter den? Flow.
Ja, OneFlow. Ja. Var inte så soft när den blandade ihop alla frukter.
Du, man ska inte underskatta dina lynchningar. Så är det.
Och så har vi en fjärde Sven Lander plats här. Det är surt att till och med ha fjärde plats på årets förlorare. Men det är ju globalfonden Carnegie Global som har lyckats kasta bort ett helt fantastiskt börsår och är ner 10% för året. Det sinnessjuka med den här fonden är ju att de har satsat väldigt hårt på amerikanska aktier, och USA-börsen har ju gått väldigt bra, men ändå har man lyckats välja helt fel aktier och då fått den här valuta mot vinden också. Så att sparekonomerna pratar ju om att man ska ha en global fond, men det är inte den här globalfonden de menar då.
Bra genomgång, John. Jag tänkte kanske avsluta de här listorna med årets börspersonlighet. För efter ett sånt här år så finns det ju onekligen en hel del kandidater. Men efter att ha funderat lite grann så landar jag ändå i att det blir Ilja som tar hem det. Det är svårt att se något annat. Han har...
Trodde du skulle säga mig där?
Nej, det var ja, möjligtvis fjärdeplats. Ja. Han har manövrerat sig genom en pandemi, varit jagad av EBM och samtidigt levererat aktieägarvärde. Plus att han också bidrar med en hel del välbehövlig fart och fläkt till börsen. Lyssna på avsnitt 365 av Börspodden när han gästar oss om ni inte redan har gjort det. Men det känns för mig ganska solklart att det blir Ilja.
Jag tycker du har gjort en bra spaning där, och lite en sådär off the record material är ju med sådana killar som Ilja, att när vi gick till pingisbordet Johan och frågade om han var bra på pingis, så sa han att han var riktigt jävla bra på pingis. Och det självförtroendet får man ge han. Sen börjar han slå och det var knappt så att träffa bollen, men ändå, man gillar självförtroendet.
Ja, det är något amerikanskt över det. Och John, ska vi avsluta första delen med Börspoddens år? Om man på något sätt kan sammanfatta det.
Ja, men det var roligt att höra.
Ja, och det är väl så att det här har varit Börspoddens bästa år någonsin. Och det bästa sättet att på något sätt åskådliggöra det är kanske att titta på det totala antalet lyssningar under året. För det är ju ändå alla lyssnare som allt det här bygger på. Och där är vi faktiskt jämfört med 2019 upp 45%. Så att året 2020 blev ett bra år för Börspodden.
Ja, men det är verkligen kul att så många har hittat till Börspodden. Och det är ju förmodligen så ofattbart mycket bättre att vara intresserad av aktier än att vara intresserad av motocross eller något annat. Så att jag hoppas vi kan bidra med lite rikedom.
Ja, och tack alla som lyssnar. Vi är denna vecka sponsrade av Kliens.
Ja, och det är ju så fantastiskt kul att få kunna pusha lite för superförvaltaren Carl Sundblad, som med sin nya mikrokapfond verkligen har visat att han är lite en finansman i trollkarskläder. Det är otroligt vad bra den har gått. Hans andra fond, småbolagsfonden, där vi pratade om skamgränsen tidigare i avsnittet på 10%. Ja, det är inte något han nöjer sig med, utan den fonden har ju tokpresterat får man säga, och är upp nästan 30% i år.
Ja, och jag tycker att vi kan slå ett slag för Kliens månadsbrev. Signar man så upp sig på det så är man först med att ta del av Kliens förvaltares sammanfattning över månaden som gått och hur de ser på framtiden.
Ja, men det är nästan lite sjukt att sånt är gratis faktiskt, hur man kan få höra hans tankar. Dessutom så får vi säga, Johan, att Kliens har 4 stycken aktiefonder och alla de presterade betydligt bättre än index 2020. Så att ja, det är 2 tummar upp för Kliens, och kom ihåg, signa upp er på deras månadsbrev.
Ja, bara gå in på hemsidan clienes.se, kliens.se. Men kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
De här fonderna köps på Nordnet eller Avanza.
John, noterade du att Nokia hade en liten tillställning i veckan? Strategisk uppdatering.
Ja, det gick inte så bra för dem.
Nej, man kan väl kanske bäst beskriva den som finskt realistisk. För Nokia, det var inte någon jubelföreställning där, utan man upprepar sin guidning när det gäller rörelsemarginalen för nästa år, 7-10%. Och det viktigaste segmentet då, Mobile Networks, ska gå plus minus noll. Och när det gäller de här marknaderna som Nokia är verksam på, så räknar man i samtliga fall med jättelåga ensiffriga tillväxttal de kommande 3 åren. Så att det är svårt att bli jättehåsad när man lyssnar på den.
Låter lite grann som ens egens tipsklubb, att man hoppas gå plus minus noll. Ändå rätt sjukt att företag som har det som förhoppning.
Ja, men det är ju så att 2021 kommer bli ett jobbigt år för Nokia, med ökade investeringar i forskning och utveckling, kombinerat då med de här problemen inom networks. Den delen där de ska gå plus minus noll. Där man då tappat andelar hos viktiga kunder.
Bland måste annat. Du säga plus minus noll hela tiden? Ja, måste det finnas något enklare uttryck än det?
Jag vet inte, finns det? Men de har i alla fall tappat andelar hos Verizon. Det har varit den stora händelsen egentligen Nokia under hösten här. Och det går trögt helt enkelt. Men det borde ändå finnas ganska goda möjligheter till ökad lönsamhet från 2022 då och framåt, givet att man kommer att rätta med de här problemen i sin 5G-portfölj och samtidigt kanske kan knipa några kunder från Huawei nu när de dumpas världen runt. Så tror man på lite stigande lönsamhet så går absolut att räkna hem den här aktien, även om det då ser ganska mörkt ut just nu. Och ja, man, det är nästan så att om man är negativ så får man lite sån här Symbian-känsla av Nokias 5G-projekt. Du vet det här operativsystemet som Nokia envisades med ända tills allt gick fullständigt åt helvete. Men det kanske är lite väl negativt. Och sen så kan det också vara så att den här nya vdn Pekka Lundmark tagit till lite extra här för att hålla nere förväntningarna. Så det är inte alls omöjligt att man ska börja leta efter lägen i Nokia under 2021.
Jag hoppas Pekka Lundmark har lite mer go-getter-attityd än jag tänkte på Pekka Lindmark. Men Johan, jag håller mig borta från Nokia och jag får ändå känslan att Finland har tappat lite i den här krisen. De har blivit lite på efterkälken.
Ja, möjligt. Jag vet inte. Det kommer med Finland sen, men jag tänker vi ska gå över till Norrland och en norrländsk portfölj, din.
Ja, men det kan vi göra. Vi kan väl titta på två aktier som jag har plockat in här och som får hänga med även in på nya året. Men jag tycker att det kan vara intressant att prata om de som vi inte har pratat så mycket om. Och det ena bolaget är Projekt Engagemang. Det är en teknikkonsult som marknaden har fått för sig att börja hata här ordentligt efter deras Q3 som inte alls var bra. Men den skulle ju inte heller vara bra. Tycker jag att man skulle förstå. Tittar man på andra teknikkonsulter så är ju värderingen skyhög där. Och även fast Peng, som den har som kort namn, har nettoskuld och lite svajig historik, så är det ju lite grann som Erik Selin säger, att allting har ett pris. Och jag tycker att Peng faktiskt är lite för billig här nere. Och det positivt med att vara en sån här teknikkonsult är ju att det är en relativt enkel företagsmodell som borde kunna gå att fixa till. Det som oroar är väl att man inte vill köpa in sig i ett nytt HIFAB som väl haft problem de senaste 10 åren. Och idag såg man ju även hur Sweco fick någon typ av nedskrivning på 290 miljoner. Så att det kan ju komma nedskrivningar även i teknikkonsulter. Så att det finns ju definitivt saker som oroar. Men annars hade ju heller inte Peng eller Projektengagemang varit så billig. Så att jag har plockat in en liten chanspost här. Och det är ju ofta så att bolag som har gått dåligt under året går lite extra dåligt i slutet. Då folk inte vill se dem i sin portfölj. Nu har väl Projektengagemang gått helt okej under 2019, men sen Q3 har det varit riktigt mosat.
Mm, ja, men kul. Jag har faktiskt också lite helt okorrelerat med dig, också lite Peng i min portfölj, och det jag kanske kan addera med är väl att det finns, jag tycker att det finns en hyfsad säkerhet i att man har lyckats med den här turnarounden, för att det är ju 3 kvartal i rad nu med rejält förbättrat resultat. Man har genomfört massa kostnadsbesparingar och sådär. Även Q3 var, ja, den var helt okej, tror jag egentligen. De har någon slags extrem säsongsvariation just i Q3. Och tittar man på resultatförbättringen så var ju den i linje med vad den har varit under både Q1 och Q2. Så att det tyckte jag ändå var okej. Och förhoppningsvis så kan Q4 bli ganska bra. Så att jag tror att det inte alls behöver vara fel. Sen är det som du säger, det som är framförallt intressant är priset. Den är väldigt lågt värderad om man tittar på konkurrenter. Och de har ju faktiskt med hjälp av eget kassaflöde betat av 120 miljoner av sin skuld bara i år på 9 månader. Vilket man får säga är extremt starkt för ett bolag som har ett börsvärde på dryga 500 miljoner, va?
Mm. Kändes lite grann som du tog över det här caset från mig, Johan.
Ja, jag kanske var lite bättre på det som dig.
Ja, förmodligen. Men vi kan väl komma överens om att man ska göra hemläxan här över jul- och nyårshelgen. Så kan man få se om man också tycker att det verkar vara spännande.
Vad har vi mer då?
Nej, men jag har faktiskt Swedish Match här som skulle kunna vara ett sånt där ESG-case när fonderna panikerar ut det sista av sina omoraliska aktier innan årsskiftet. Och Swedish Match har ju verkligen levererat i år, men den sista månaderna här så har man väl haft lite otur med dollarn och därför har aktien tappat cirka en hundring. Jag får lite känsla ändå av att det är köpläge, och gör man lite såna här klassiska lynchningar här i Sverige så ser man att både Lyft och Syn, som är den nya låtsasnusprodukten från Swedish Match och British Tobacco, tror jag, verkligen har fått ta stor plats i butikshyllorna, vilket tyder ju på att de säljer väldigt bra. P-talet på Swedish Match är ju fortfarande över 20 trots nedgången här, och aktien har gått upp med 30% i år. Men de har verkligen, skulle jag säga, nästan hittat guld i det här nya segmentet med tobaksfritt snus. Dessutom är ju Swedish Match ett relativt litet bolag ändå sett internationellt, med 100 miljarder i börsvärde. Så att det är en mumsbit för amerikanska megabolagen som skulle värdera ungefär 10 gånger högre börsvärde här. Så att man har pratat länge om att Swedish Match är ett utköpsobjekt, och det skulle kunna smälla till här någon gång. Dessutom, det jag gillar med det här bolaget är ju att det är en så kallad snittaktie, som man faktiskt vågar köpa mer av om den skulle fortsätta ner, till skillnad från många andra aktier. Så att, ja, jag vet inte, vad säger du?
Ja, men jag håller med dig. Jag har ju faktiskt också köpt lite Swedish Match sista veckan här, just på att den har tappat runt 20% från toppen ganska kort tid. Sen så noterar jag också, jag håller med om allt du säger, men jag noterade att STG kom väl med en omvänd vinstvarning här i helgen, och Swedish Match har ju också en hel del cigarrer, så att det borde ju både gått även för Swedish Match cigarrer, kan jag tycka.
För STG var väl en del av Swedish Match för något år sedan.
Ja, precis. Men blev avknoppat. Ja, men det var ju ovanligt vad vi var överens. Nästan lite oroväckande.
Väldigt oroväckande.
Och det här är ju inte någonting som är inövat, utan jag visste faktiskt inte att du hade de här två.
Nej, det är sån jag är, Johan. Jag håller portföljen nära kroppen, eller vad säger man?
Korten nära, ja. Ja, kul. Då tänkte jag ta upp ett finskt bolag till.
Ja, hoppas det är lite positivare än vad Pekka Lindmark kan bidra med.
Nej, men det är det ju. Det är ju då det här budet på Tikkurila, den finska färghandlaren. Som för svenskar kanske mest känd för Alcro och Bäckers, som ingår i varumärkesportföljen. Och i veckan som gick här kom ett bud, och det var inte någon sån här 40-25% i premie som amerikanska PPG Industries kom med, utan man är villig att slanta upp en premie på 66%, och det här budet rekommenderas av styrelse och ledning. Tittar man på Tikkurila så har de genomfört en riktigt fin turnaround här sista åren och förbättrat sig på egentligen alla punkter. Och här ska man väl kanske tillägga att bolaget fått lite extra hjälp på vägen i år, just där konsumentdelen sett en pandemidriven uppsving i efterfrågan. Och det gör nog också, tror jag i alla fall, att tidpunkten för ett bud är ganska bra ur ett aktieägarperspektiv. Och för den som kanske är lite ledsen över att tvingas släppa då ett färgbolag i portföljen, så finns det ju också en variant i Danmark om man är sugen på att plocka in. Danska Flygger, som också haft några tuffa år men nu börjat leverera rejält. De har höjt sin prognos i år ett handfull gånger, och aktien har också dubblats i år, men ser fortfarande hyfsat billig ut om man inte tror att det är för mycket engångs pandemiboost i siffrorna.
Nej, men kul att det har gått bra för dem. Det var ju kul när Didi Gerges microcap-fond var här och pitchade den faktiskt. Så att den har nog gått helt okej. Och det är ju så att nästan alla hus som säljs när det byggs mycket hus här är ju faktiskt helt omålade, även fast de kommer från såna här byggsatser. Så att det kommer behövas målas hus i all evighet. Så att kanske bra bara rotera sina pengar från det finska till det danska.
Ja, sen på tal om bud, vi har ett till bud att ta upp idag.
Ja, men det är ju kanske ett av de märkligaste buden och ett av årets märkligaste händelser i den här sinnessjuka fastighetssektorn, som kom förra veckan då på offentliga hus. Dels var ju budet på 1540, alltså under det högsta intervallet i hela teckningskursen. Det högre intervallet som Fastator ville ha för att sälja sina aktier på marknaden var ju över 16 kronor. Och nu går man alltså med på att sälja sin post här till SBB till 15,40. Och dessutom får man delvis betalt i preffar. Så det är nästan svårt att förstå hur sjuk hela den här soppan är. Sen vad gäller Fastator, som då äger offentliga hus då, så tycker man att den aktien borde gå upp när det kommer ett sånt här bud på ett av de större innehaven. Men istället så har väl den gått ner eller rört sig sidledes. Så att det är otroligt mycket att fundera på vad gäller fastigheter och offentliga hus. Särskilt när man vet personerna bakom här. Att det är ju, ja, vi har ju pratat det tidigare om Oredsson och gänget. Det är mycket lurigheter här som kan vara värda att kolla upp och... Ännu spännande att Ilja ger sig in i den här kampen. Men om det är någon som kan hantera dem är det väl han.
Ja, han verkar inte så rädd i alla fall på det.
Nej.
Nej, så att det kanske inte är så farligt.
Kanske inte, Johan.
Nej. Jag tänkte att det är dags för en liten uppdatering när det gäller mitt gamla favoritcase Studsvik. För här har det faktiskt hänt grejer i år. Lite under radarn så har Studsvik gått upp med hela 210% i år. Och det glädjer mig ändå, trots att jag inte äger några aktier.
Nej, men jag kommer ihåg när de levererade en av sina uslaste rapporter och du var snorlång kombinerat med att du var kort index. Så slog du bara igen datorn när den kom klockan 1 på dag i rapporten och gick hem. Och sen sa du att jag slutade med börsen.
Ja.
Vad tur du inte gjorde det.
Nej, ibland känns det som att man vill det. Och det var ju under den period, man har ju haft ett antal tuffa år som man gått igenom. Men under 2020 så verkar ju saker och ting ha fallit på plats. Kostnadsreduktionerna börjar bita och inom de här stora problemområdena avfallsteknik och Tyskland så har man vänt stora förluster till plusresultat och tittar man på Q3 så var den oväntat stark, men det var mycket tack vare en stor licensförsäljning inom Scanpower och det finns nog en risk tror jag för att Q3 kannibaliserade lite grann på Q4 inom just det här området och att Q4 inte blir lika bra och det innebär också att jag tror att det kan finnas kanske en viss risk för besvikelser när den här Q4 väl kommer. Speciellt efter att aktien nästan dubblats sen Q3. Men oavsett det så ser Studsvik nu ut att stå på betydligt stabilare mark än för några år sedan. Och det är kul. Sen har man haft den här aktien så kanske över 100-lappen så skulle jag nog ta hem lite. Men vem vet.
Nej, men det tycker jag också är kul med aktier, att ett bolag som kan kännas helt uträknat plötsligt gör någon typ av stor comeback. Också intressant det här man har sett med att Rolls-Royce ska satsa på mindre kärnkraftverk har väl också fått någon typ av positiv effekt för Studsvik, att kärnkraften inte är så död som man kanske trodde under en period.
Nej, men det så är det väl. John, det här med Blanka.
Ja, vi måste faktiskt prata lite om det i Uber-håsens år som många aktier har sett. Nästan lite av ett bubbelår här. Och att aldrig blanka får väl kanske bli lärdomen för 2020. Warren Buffett och gänget har ju pratat om att Tesla är en bubbla, att Bitcoin är en bubbla och värt noll för dem egentligen. Och då kan man tycka att det vore helt självklart att de skulle börja blanka de här värdepapperna eller innehaven. Men det gör de inte. För precis har de lärt sig, som många andra har gjort innan dem och efter dem, att blanka hypade saker är bland det farligaste man kan ge sig in på. Och i längden ett spel som är svårt att vinna. Som Charlie Munger brukar säga, spela bara spel du kan vinna. Och dels finns ju risken att man har på riktigt missuppfattat något. Men den största risken är ju inte det. Utan det är ju att man ger sig på något som har totalt tappat fotfästet. Och det finns liksom inget slut på hur stor uppgången och urspårningen kan bli. Och därför är det helt rätt att bara låta bli. Det är lite som man står vid roulettehjulet också. Så brukar man ju förbanna sig själv på att man inte la på rött. För man hade haft rätt just då. Men man glömmer bort alla andra gånger man hade haft fel i. Och det är det man ska försöka komma ihåg. Men det som gör att det finns ett extra element i blankning är ju det att man blir lite av en legend om man har rätt, vilket lockar många finansmän. The Big Short är ett bra exempel på det. Det här gänget som blankade Wirecard är ju ett annat gäng som får väldigt mycket cred varje dag, det nämns. Och så att man kan väl jämföra det lite med att man blir ensam vinnare på V75 eller stryktipset. Att i grund och botten är det ett losers game, men det finns andra sidor och andra uppsidor än bara pengar.
Tack till CMC Markets. Har ni inte öppnat ett konto än så se till att göra det så att ni är redo nu under jul- och nyårsledigheten.
Mycket bra sagt, Johan. För det finns inget annat som är så kul som börsen när ens familj är så tråkig ibland.
Och se till att ta del av vårt erbjudande tillsammans med Omni Ekonomi. Gå in på bolspodden.omni.se och signa upp dig. Så får du 2 månader helt gratis medlemskap i Omni Ekonomi. Deras app är fantastisk och det här är 2 månader helt utan förpliktelser och utan automatisk förlängning. Det riktiga priset är 159 kronor i månaden. Så att ja, varsågoda, en liten julklapp från oss till er.
Ja, rapportperioden börjar snart. Det är då ni ska ha den. Signa upp er nu.
Ja, och tack till Kliens.
Ja, Carl Sundblad, What a Guy, tack för den avkastning du gett i år. Och kolla in deras månadsbrev som faktiskt är suveränt och kan ge dig idéer även till din vanliga trading- eller investeringsportfölj.
Verkligen, men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Och nu John, innehav, du tar upp Swedish Match, projekt, engagemang. De två har jag, i övrigt så är det inte så mycket.
Låter som när man hade såna här fotbollsbilder när man var liten. Den har jag.
Bra. Då var det. Då tackar vi för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Ha det fint.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då!